Den 28 februari 1990, 4 år sedan Palmemordet skedde. Och utredningen kring mordet kritiseras utav privatspanare.
Idag är det 4 år sedan statsminister Olof Palme mördades i Stockholm. Och som vi sett under de här 4 åren så har både ministrar och polischefer tvingats avgå efter oegentligheter i mordutredningen. Men de så kallade privatspanarna, de som söker mördaren bland annat inom polisens egna led, de jobbar oförtrutet vidare.
Jag tror att det finns mycket starka krafter i det svenska samhället som helst ser att det här mordet inte klaras upp.
Fritz G. Pettersson i Stockholm, en av dem som aldrig ger upp. Han är övertygad, säger han, om att mordet på Olof Palme var välorganiserat och att mördaren finns att söka hos polisen.
Jag tror faktiskt på att det föreligger en inhemsk konspiration, att det fanns ett stort antal manspersoner med walkie-talkie-apparater och säkert också skjutvapen omkring mordplatsen.
Författaren och journalisten Sven Anér i Uppsala, som skrivit boken Polisspåret, är också en av förgrundsgestalterna i den här gruppen som försöker avslöja en större konspiration bakom mordet. Och så här svarar han idag på frågan: vem mördade Olof Palme?
Ingen aning. Jag har aldrig sagt att jag har haft någon aning. Jag vet fortfarande inte. Vad jag har sagt med polisspåret är att jag menar att det har funnits någon form av hjälpnät kring gärningsmannen som kan ha hjälpt honom att fly.
Och det kan ha varit poliser som inte nödvändigtvis fullt ut visste vad de användes till, menar han er. Vittnesuppgifter om män med walkie-talkies från mordkvällen bygger under konspirationsteorierna. Och misstron mot polisens mordutredning har hela tiden varit stor, Fritz G. Pettersson.
Jag har väl tyvärr den uppfattningen att man inte har arbetat speciellt professionellt. Inte under det första året under Hans Holmér, och sen tillsattes ju en så kallad professionell polisutredning. Men jag är amatör som polis, men jag tycker inte att man har burit sig speciellt professionellt åt.
Men menar du att man medvetet försöker förhindra en uppklarning av mordet?
Ja, du, tyvärr så tycker jag nog att det allt för mycket tyder på detta.
Hans Ölvebro har sagt att det finns mängder, tusentals med uppslag som ännu inte är genomgångna. Om det betyder att det är sånt som man inte vet om Holmér gick igenom på sin tid eller om de överhuvudtaget inte är genomgångna. Detta är ju skrämmande.
Tror du att mordet kommer att lösas?
Ja, jag är väldigt övertygad om att mordet kommer att lösas. Och jag tror att det kommer att lösas ganska snabbt. Kalla det för intuition då om du vill. Men någon gång kring 4-5 år efter ett mord så brukar det lösas.
Om mordet skulle klaras upp så kommer det inte att vara polisens förtjänst. Det tror varken Fritz G. Pettersson eller Sven Anér.
Det är 27 februari 1990, Mora.
Det är så att arrangörerna av Vasaloppet beslutat ställa in tävlingen på söndag.
Ja, vi har väl tyvärr inte de förhållanden som kanske vi hoppas skulle ha idag. Och då tycker vår organisationskommitté tillsammans med Sälen att det är bättre att ställa in det i tid.
Men ändå har det ju snöat hela dagen idag här i Dalarna.
Ja, tyvärr så är det inte en snö som är lämplig för, ska jag säga, spårpreparering. Det skär igenom alldeles för mycket och på för många ställen, så att det är bara att beklaga.
Dessutom så fick du en väderprognos för en par timmar sedan som lovar bortåt 10 minusgrader. Inte ens det räcker alltså?
Nej, våra spårgrupper ute på fältet har vi bedömt att det måste till betydligt kallare och även snö. Och tyvärr så lovar inte prognosen någon större mängd snö här. Så man har valt att ta ett beslut här idag och på det viset hoppas vi också kunna nå Vasaloppsåkare i tid så man inte slipper åka upp till Mora. Även fast vi nu jobbar med ett alternativprogram för fredag, lördag, söndag här uppe. Och det alternativprogrammet kommer vi att gå ut och presentera senare i mer detaljer.
Det här blir tredje gången i historien som Vasaloppet ställs in.
Ja, det stämmer. Det var 32, 34 och 1990.
32 och 34, vad var det för bekymmer då?
Ja, det var snöbrist även dessa gånger. Och 90 här nu så har vi ju, ja, 32-34 så var det inte kanske bara snöbrist. Det ryktas ju också om att det var då för få deltagare, men det kan vi inte klaga på 1990.
12 000 som anmält sig.
Ja, det stämmer, ja.
Du ser lite ledsen ut.
Ja, det gör man ju, men det kommer en dag imorgon också och vi får satsa framåt. Vi har bland annat skickat in idag ansökan till internationella förbund om att arrangera Vasalopp, öppet spår och Tjejvasa 91. Så vi ligger ett år fram i planeringen.
Är det en stor apparat också att avblåsa en sån här grej?
Ja, det är en tung apparat och har man inte fått uppleva den här feststämningen som alla eftersträvar. Så att det är självklart, det tar vi emot de första dagarna, men sen är det ju bara ett måste att börja jobba vidare. Livet går vidare även fast man måste ställa in ett Vasalopp.
Det sa Rolf Hammar, en av arrangörerna av Vasaloppet, som alltså ställs in på söndag. Bengt-Erik Busk, reporter.
Februari 1990, Sovjet.
Högsta Sovjet, som är Sovjetunionens parlament, godkände idag med stor majoritet ett förslag som ger presidenten utökad makt. Och den posten beträds med största säkerhet av Mikhail Gorbachev själv.
Debatten i Högsta Sovjet var intensiv. Motståndarna ansåg till exempel att den sovjetiska historien tragiskt visat vad det betyder att ge en enda person allt för mycket makt. Tydligen syftande på diktatorn Josef Stalins skräckvälde. Men de kritiska rösterna ropade i öknen. En överväldigande majoritet av Högsta Sovjets ledamöter röstade nämligen för införandet av ett mäktigare presidentämbete. Med det nya presidentämbetet, som naturligtvis är påtänkt för Mikhail Gorbachev, kommer den sovjetiske presidenten att få mycket mera makt än idag och ett ämbete som snarast kan jämföras med den amerikanske presidentens. Vad som bland annat oroade kritikerna är presidentens befogenheter att införa undantagstillstånd och vid invasion förklara krig. Formellt ska nu de folkvaldas kongress godkänna det nya presidentämbetet, men opinionen är lika klar som paradoxal. För att införa demokrati i Sovjetunionen måste en enda persons makt stärkas ytterligare. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Sverige den 27 februari 1990. Nya män på några poster i Carlssons nya regering.
Och så till den nya regeringen Carlsson 2 som presenterades idag, Eva Toivonen.
Ja, förre AMS-chefen Allan Larsson blir alltså ny finansminister i den regering som presenterades av Ingvar Carlsson i förmiddags. Andra förändringar är att statssekreteraren i finansdepartementet Erik Åsbrink blir biträdande finansminister och han efterträder Odd Engström som nu utsätts till vice statsminister. Och utnämningen av Allan Larsson till ny finansminister välkomnades idag på många håll. Ulf Laurin, ordförande i arbetsgivareföreningen SAF.
Jag har träffat honom som AMS-chef framför allt under flera tillfällen. Men jag råkade honom även dessförinnan. Så jag tycker jag känner honom ganska bra, men jag tycker det verkar vara ett klokt val.
Vilka egenskaper har han som gör honom lämpad för att bli finansminister, tycker du?
Ja, jag tycker rent allmänt är han en lugn och kompetent person som alltid inger mig ett visst förtroende när han tar till orda i en fråga. Och det är viktigt. Sen är han faktiskt ganska marknadsekonomiskt inriktad och det tycker jag om.
Så SAFs ordförande Ulf Laurin.
Och den nya finansministern, inte statsminister som vi råkar säga här, Allan Larsson, tror att prisstoppet snart kommer att hävas. Han hoppas också att den politik regeringen nu ska föra ska leda till att räntorna sänks. Och hur reagerar han då på att han lovordas från snart sagt alla håll?
Jag har haft förmånen att jobba med parterna i många sammanhang. Jag har själv deltagit på den fackliga sidan och jag har också i min egenskap av chef för Arbetsmarknadsverket haft arbetsgivarrollen. Jag har medlat mellan parterna, så att jag tror att jag har fått en ganska god erfarenhet, inblick i hur den viktiga delen av vår ekonomi som arbetsmarknaden utgör, hur den fungerar. Det gläder mig att reaktionerna är positiva nu. Jag hoppas att de står fast vid det även när det blir lite mer hårda tag.
Har du några invändningar mot den politik som Kjell-Olof Feldt har fört sedan 82?
Jag har haft och har en mycket stor respekt för Kjell-Olof Feldt. Och jag har på min kant, när jag sysslat med att verkställa arbetsmarknadspolitiken, försökt att medverka i den rekonstruktion av svensk ekonomi som han har genomfört.
Hur stort inflytande tycker du att LO ska ha på regeringens arbete?
Jag kan inte bedöma hur stort den ena och andra partens inflytande ska vara. Det är ju regeringen som ska regera med stöd av den majoritet som man kan uppnå i riksdagen. Min allmänna inställning är att det behövs mer av utbudsstimulerande åtgärder för att det ska finnas fler tillgängliga på arbetsmarknaden. Vi ska ha så mycket som möjligt utav det, och vi ska sen ha så mycket efterfrågedämpande som är nödvändigt. Man kan ju se det som nu har hänt med räntan, uppgången här. Det är ju en signal till att finanspolitiken inte har varit tillräckligt stark, och det har ju också varit det som diskussionen handlat om, hur man ska kunna få till stånd en sån förstärkning av finanspolitiken.
Vad säger du då till alla låntagare, husägare, kanske inte med så höga löner som nu drabbas av den här räntehöjningen?
Att ambitionen är från regeringens sida att försöka lasta av räntepolitiken genom att vidta åtgärder via budgeten och finanspolitiken, och att få till stånd långsiktigt en stabilisering av ekonomin genom att parterna själva tar ett större ansvar för lönebildningen.
Hur mycket lägre är räntan i höst?
Det kan jag inte uttala mig om, och ska inte göra heller.
Vem vann är den fråga som kan ställas nu när Ingvar Carlsson har presenterat sin nya regering. På sina håll tolkades Kjell-Olof Feldts sorti som finansminister som ett nederlag för förnyarna inom det socialdemokratiska partiet. Nu ska de mera traditionella krafterna få överhanden. Men när man ser de nya namnen i regeringen går det inte att dra den slutsatsen. Två personer som lojalt stått vid Feldts sida har fått sina positioner förstärkta. Det gäller den tidigare biträdande finansministern Odd Engström, som går in som statsministerns ställföreträdare, och Erik Åsbrink som blir biträdande finansminister. Det var ett krav från Allan Larsson att ha just honom. Så på ett sätt kan man till och med tala om en förstärkning av finansdepartementets position. Allan Larssons uttalanden om behovet av att strama åt och öka tillgången på arbetskraft anknyter också till den gamla Feldtska linjen. Den nya finansministern får idag beröm av alla, från SAF-ordföranden och moderatledaren till LO-ordföranden och VPK-ledaren. Men dagens regeringsombildning innebär i sig ingen lösning på konflikten mellan socialdemokratins olika delar. Det återstår fortfarande att se hur klyftan mellan finansdepartementet och LO ska kunna överbryggas. Men här handlar det inte så mycket om Allan Larssons skicklighet, utan kanske mera om Ingvar Carlssons och Odd Engströms förmåga att hantera problemen. Allan Larsson och de övriga nyutnämnda statsråden är socialdemokrater som har gjort karriär i kanslihuset eller i statsapparaten. De har alltså inte suttit i riksdagen och sitter inte med i partiets ledande organ. Det är till exempel svårt att tänka sig Allan Larsson elda massorna på ett första majmöte. Ändå är det han måste göra i den centrala position han nu får som finansminister. Möjligheterna för en finansminister att få igenom sin politik hänger inte bara på hans förmåga att fatta beslut. Det hänger också på hans förmåga att pedagogiskt och enkelt förklara läget för allmänheten.
Det kommenterade Thomas Hempel, och finansminister Allan Larsson intervjuades av Anders Jonsson.
Den 28 februari 1990, utrikesminister Sten Andersson försöker förklara Socialdemokraternas nedgång under det senaste halvåret.
Ekot har talat med utrikesministern och före partisekreteraren Sten Andersson om nedgången i partisympatierna för Socialdemokraterna och massavhoppen från partiet. Det kommer att vända igen, bara vi får tala med vårt folk, sa Sten Andersson när han igår besökte Vårgårda i Västergötland.
Dels måste man förklara varför man har handlat som man har gjort, vilket syfte man har haft med handlandet. Och får de bara klart för sig att vårt syfte har varit att klara sysselsättning och välfärd. Och att den är hotad. Och att vi har åtgärder att sätta in för att klara det, då tror jag man får en helt annan förståelse än idag. Eller man fick från början. Jag kan säga att förståelsen är redan större idag. Så att även om vi skulle gissa kommer ha svårigheter fortsatt ett tag under våren, så kommer våra siffror sen att gå upp.
Men vad du säger nu, det innebär ju att ni har gjort allting rätt. Det är bara det att folk inte har begripit det.
Nej, det har jag inte sagt.
Ja, det handlar ju bara om att förklara det med ett pedagogiskt problem, säger du.
Det är ett pedagogiskt problem också. Det är klart att vi väl hade kunnat undvika att göra en del som har skapat problem och som har varit väldigt svårt för många att förstå varför.
Det har blåst friskt egentligen hela vintern 89-90. Stormar har avlöst varandra och det kanske har kulminerat i en storm den 26-27 februari 1990.
Säkerhet, All ships, Göteborg Radio Calling. With Swedish storm and gale warning number 157. Skagerrak, southerly 16 to 22 meters per second. From this evening, northwesterly or westerly 20 meters per second. During Tuesday, slowly decreasing. Kattegat, from this evening, westerly 20 to 28 meters per second, and tomorrow slowly decreasing. Lake Vänern, at first southerly or southeasterly 14 to 18 meters.
Här är Ekonyheterna. Ett kraftigt oväder drog under kvällen in över Skåne med orkanvindar på upp till 35 meter per sekund i byarna. SOS-centralen i Malmö har fått in 55 larm om stormskador med träd, 85 övriga stormlarm och många anmälningar om strömavbrott. 4 trafikolyckor rapporteras till följd av stormen, dock utan personskador. Enligt SMHI i Malmö har stormen nu nått sin kulmen och vindarna ligger nu på mellan 25 och 30 meter per sekund. Men det kommer att fortsätta blåsa kraftigt till imorgon mitt på dagen. I norra Europa och Storbritannien har minst 35 personer omkommit i olyckor till följd av ovädret. Värst drabbat i Storbritannien där 12 människor har omkommit.
Här är nyheter från Ekot. Det oväder som igår kväll drog in över Sydsverige nådde i natt västkusten där det varit orkanstyrka i byarna. Vattennivån har stigit. I Göta älv står vattnet till exempel så högt att både väg- och tågtrafiken drabbas. I Uddevalla står stora delar av centrala stan under vatten efter nattens storm och på många ställen kan man varken ta sig fram med bil eller till fots, rapporterar Radio Väst. I Göta älv steg vattnet cirka 2 meter och det har medfört stora problem för väg- och tågtrafiken. Stora delar av Uddevalla står under vatten efter nattens storm. Även delar av ostkusten har drabbats av hårt väder, vilket bland annat lett till att färjorna till Gotland, som skulle ha gått i natt, inte kunde avgå förrän på morgonen.
Ja, trots allt så ser det ut som om Sverige klarat sig relativt bra undan stormvindarna, som drabbat Väst- och Mellaneuropa hårdast med minst 37 dödsoffer.
Lite om Schweiz den 28 februari 1990.
Schweiz har sedan 1976 byggt upp en hemlig underjordisk armé med 2000 medlemmar som ska träda i funktion om landet ockuperas av främmande makt. Det här avslöjandet görs i en schweizisk veckotidning och det är det senaste avslöjandet i en rad som skakat etablissemanget i Schweiz.
Det är en ren James Bond-historia som nu avslöjas i Schweiz. De 2000 medlemmarna i den underjordiska armén har tränats i sabotage, i konsten att döda tyst i signaltrafik. Meningen har varit att de skulle träda i funktion om den vanliga armén hade besegrats och Schweiz ställs under främmande ockupation. För att leda den här verksamheten har redan i fredstid hotell anskaffats i Irland och i Amerika. Därifrån skulle radiokontakt upprätthållas med de underjordiska grupperna i Schweiz. Avslöjandet av den här hemliga armén kommer strax efter det att det också avslöjats att den schweiziska säkerhetspolisen övervakar invånarna på ett sätt som fått dess kritiker att tala om en snokarstat. Omkring 200 000 människor finns registrerade i 900 000 rapporter i säkerhetspolisens arkiv. Och där finns inte bara folk misstänkta för östkontakter. Det har räckt med att verka för jämställdhet för kvinnor eller att sälja fackförbundstidningar för att hamna i ett kartotek och sen bli föremål för uppföljande hemliga kontroller. Också den här affären har väckt uppseende och myndigheterna har till en del låtit de berörda titta i arkiven. Och så i förra veckan kom en ny skräll. En domstol frikände då den förra justitieministern Elisabeth Kopp som hade åtalats för att ha gett sin make ett tips om att han borde lämna sin post i ett affärsbolag. Bolaget misstänktes för att delta i tvättning av narkotikapengar från utlandet. Hon hade fått kännedom om misstänkarna i sin egenskap av justitieminister. Frikännandet har delat schweizarna i två läger för och emot, men hela affären har också riktat uppmärksamheten på hur schweiziska banker används för att tvätta svarta pengar vita. Alla de här historierna har satt fart på debatten i Schweiz om hur landet regeras. Och även inom den ständiga fyrpartikoalition som styr Schweiz kommer nu krav på kraftfällare uppträdande från regeringen. Nu förbereds lagar för striktare parlamentarisk kontroll över säkerhetspolisen. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
Första mars 1990. Sverige.
Dagens Eko kvart i fem tar upp rykten om uppgjorda matcher. Mutade ishockeyspelare har med flit låtit motståndarna vinna, det skriver tidningen Expressen idag. Men Tipstjänst tar lugnt på ryktena. Vår bevakning är tillräcklig och någon skada av det påstådda spelfifflet lär vi inte ha tagit, menar Tipstjänst.
Idag har det kommit uppgifter om spelfusk på flera tipstjänstmatcher, att de skulle vara uppgjorda i förväg, skriver tidningen Expressen. Det skulle vara både ishockeyspelare och bandyspelare som varit villiga att lägga sig i vissa matcher mot betalning. Och bakom dessa mutor skulle det ligga ett stort spelsyndikat som har tjänat tiotals miljoner kronor på spelfifflet.
Men något speciellt oroligt eller något oegentligt bland spelarna själva har inte till exempel en av de utpekade klubbarna Västra Frölunda märkt, och de kallade till presskonferens idag. Ekot var där.
Nej, absolut inte. Jag menar, de två sista matcherna, HV Södertälje. Jag var ju själv uppe i Jönköping och liksom det krigade de ju fullt ut killarna. Va? Och gjorde tydligen mycket bra match uppe i Södertälje. Sen att sista matchen mot AIK blev som det blev, det har ju med tabellplaceringar och saker. Ja.
Varken lagkapten, tränare eller Frölundas ordförande Kenneth Årgren, som var med vid klubbens presskonferens, hade dock talat med några spelare sedan mutanklagelserna kom. Årgren vill ändå inte tro på uppgifterna.
Jag är chockad. Det här är någonting som bara inte får vara sant.
Men är det möjligt att det är sant?
Ja, jag kan självfallet inte garantera något åt vardera riktning. Jag hoppas att det inte är sant.
Är det inte så att den här typen av spel oddset alltså på något vis inbjuder till spelkupper och fiffel av olika slag?
Det vill jag inte säga. Jag tror att det är en modern spelform där vi kan använda oss av modern teknik men också av moderna säkerhetsåtgärder.
Men har inte det här spelsystemet fått sig en rejält hörn nu efter de här misstankarna som det fortfarande rör sig om?
Nej, det tror jag verkligen inte. Därför att det är ju nämligen på det viset att andra spelare berörs ju inte alls av detta. Utan är det så att det skulle vara sant vad Expressen och endast Expressen idag hävdar, för att vi har nämligen inte fått några sådana här signaler från något annat håll. Skulle det vara sant så är det ju vi som bolag som har förlorat pengarna och inte andra spelare.
Är det aktuellt att lägga ner Oddset och Lången?
På inget vis i världen.
Besked där från Rickard Frigren på Tipstjänst.
Det finns ännu ingenting för oss att utreda, det säger överklagaren för speciella mål Erik Östberg till Ekot i en kommentar till uppgifterna om mutade spelare och påståendena om bedrägeri mot Tipstjänst. Östberg diskuterade idag tidningsuppgifterna med Rikskriminalen men anser inte att det finns skäl att påbörja en förundersökning.
Den 5 mars 1990, Willy Brandt, Västtyska socialdemokratiska partiet, hans roll i östtyska valet nu i vår.
Och i Östtyskland går nu valkampanjen in i sitt slutskede. Och de ledande västtyska politikerna har kommit att spela en nyckelroll i detta DDRs första fria val. Igår kväll talade socialdemokraten Willy Brandt i Dresden.
Liebe Dresdner und sächsische Landleute, es lohnt sich hier zu bleiben. Es lohnt sich mitzuwirken.
Kära landsmän, sa Willy Brandt, det lönar sig att stanna här och att vara med om DDRs nya början. Han pekade på den respekt och det intresse som DDR nu möter i omvärlden och sa att DDR inte kan bli något femte hjul under den tysk-tyska återföreningens vagn. Helst borde tyskarna sluta att tala om återföreningen, sa han.
Es wird keine Wiedervereinigung geben, es muss eine Neuvereinigung geben. Dann habe ich damit gemeint.
Det ska inte bli någon återförening, sa Brandt. Vad vi ska ha är en ny förening. Brandt var därmed mycket polemisk mot den västtyske förbundskanslern Helmut Kohl som ju haft stora svårigheter att hantera frågan om DDRs gräns mot Polen. Willy Brandt sa att ingen enda regering i världen kommer att ge tyskarna stöd för att ändra några gränser. Vi kan inte leva med stater på hjul som skjuts en mot öst och en mot väst, sa fredspristagaren.
Denn wir würden keine einzige Regierung in der Welt finden, die uns unterstützte beim Aufrollen der Ostgrenze. Bringt nichts. Muss man Schluss mitmachen. Auch wenn man meint, es könnte einem ein paar Prozent Stimmen kosten bei der nächsten Bundestagswahl.
De här äventyrligheterna måste vi avhålla oss ifrån. Slut med dem, sa Brandt. Även om de kostar ett par procent röster vid förbundsdagsvalen i december. Det var kyligt i Dresden igår kväll. Ändå hade närmare 50 000 människor samlats kring Brandt på Dresdens gamla torg. Han är den populäraste av de västtyskar som nu faktiskt präglar den östtyska valkampanjen. Det är ytterligare ett tecken på att den tysk-tyska föreningen mer och mer blir ett faktum innan de nödvändiga fördragen ens börjat skissas. Reinhard Krause i Dresden.
Politisk pamp från Sovjet i Stockholm. 5 mars 1990.
Igår kväll kom den radikale sovjetpolitikern Boris Jeltsin till Stockholm för att presentera sin uppmärksammade bok Bekännelsen. En vidräkning inte minst med sovjetledaren Mikhail Gorbachev. Jeltsin har inte mycket tilltro till Gorbachevs perestrojka-politik.
Den här veckan kunde inte ha börjat bättre för kontroversielle sovjetpolitiken Boris Jeltsin. Knappt hade han startat turnén med blixtbesök i Amsterdam och Stockholm på måndagen för att lansera sin nya självbiografiska bok Bekännelsen, för en glädjande nyheter nådde honom från hemstaden Sverdlovsk borta i Uralbergen. Jeltsin hade övertygande vunnit en plats i ryska rådsrepublikens parlament. Och även på andra håll tycktes reformvänliga kandidater ha haft framgångar efter söndagens val i tre viktiga sovjetrepubliker. Boris Jeltsin var igår kväll försiktig med kommentarerna men konstaterade att valdeltagandet var mindre än vanligt och såg det som en viss apati hos väljarna och en minskad tilltro till perestrojka-processen.
Первое избирателей пришло меньше, чем обычно на избирательный участок. Это говорит об определенной апатии.
Det har varit upp och ner i politiken för Boris Jeltsin. Jämnårige Gorbatjov utsåg honom till partichef i Moskva 1985. Men det skar sig snabbt mellan de två och 1987 sparkades Jeltsin. Men två år senare var han triumfartad tillbaka igen, invald i den nya folkkongressen med nästan 90% av rösterna. Jeltsin är nu Gorbatjovs argaste kritiker. Han anklagar honom för att sakna en genomtänkt strategi för samhällsomdaningen. Han befarar att perestrojkan snabbt kan gå i kvav och Gorbatjov med den om inte den sovjetiska levnadsstandarden förbättras. Gorbatjovs misstag var att han utlyste perestrojkan utan att ha någon färdig skiss över vägen dit. Resultatet blev halvmesyrer som lett in i en återvändsgränd. Folket väntar otåligt på förbättringar i levnadsstandarden.